Guds frid till er alla. En stor glädje att möta er denna strålande vackra försommarsöndag. Det är underbart. Jag tänkte på vad en sån här årstid innebär för oss. Jag har på gamla dagar börjat spela golf. Nu är det inte det predikan handlar om här. Och de som kan det här med golfspel, de skulle väl till och med ifrågasätta att jag säger att jag spelar golf. Men jag har klubbor och jag går här nere på Viksbergs golfklubb. Och här för ett par veckor sedan när jag hade gått mina 18 hål och satte mig på den här trevliga uterestaurangen och åt lite grann. Och ja, bara njöt, det var varmt och det var gott. Så kom det två män i kanske 40-årsåldern och sätter sig i bordet bredvid mig. Och de pratar högt och ljudligt och de kryddar sitt språk som man ofta gör med en del ord som egentligen inte hör hemma i det svenska språket. Men trevliga pojkar, jag satt och jag kunde inte undgå att lyssna till dem. Och helt plötsligt så utbrister den ena så här: det är fantastiskt vad det är vackert den här tiden på året. Ja, sa han, och det var den som hade svurit mest av dem. Vore man inte religiös så vore det nog nära nu, sa han. Det var en ganska omtumlande upplevelse. Jag tänkte, det är märkligt den här tiden på året. Det är på något sätt som att människans inre stäms till andakt bara inför att se naturens under. Ska vi be tillsammans innan jag börjar predika? Herre, jag tackar dig för att du är oss underbart nära denna gång, som du alltid är när vi samlas i ditt namn. Du ser oss alla, du vet hur veckan har varit, veckan som ligger bakom. Du vet vad vi har mött av det som har glatt oss, och du vet om det vi har mött som har bekymrat oss. Men Herre, tack för att du har sagt till oss att vi får kasta våra bördor på dig. Och nu har vi kommit till ditt hus därför att vi längtar efter dig. Tack för ditt ord som vi ska få dela med varandra. Tack för din egen välsignade närvaro. Amen. Nyligen så har vi ju firat de två sista i en lång rad av kristna helger i vårt land. Kristi himmelsfärdsdag och pingsten. Och eftersom det hölls så få gudstjänster under Kristi himmelsfärdsdag i vårt land, så känner jag en stor glädje över att få stanna en stund den här dagen inför den dagens mäktiga budskap. Och jag gör det under rubriken Jesu himmelsfärd och vår. Det här med de kristna helgerna, det är intressant det. Och varför vi firar dem, det kan ju dessutom vara både intressant och ibland dessutom lite svårt. Det händer nästan varje år i samband med de stora helgerna att det är någon eller några som gör så kallade gallupundersökningar. Och så frågar man människor om de känner till bakgrunden med de olika kristna helgerna. Och det här brukar vara intressant och ibland lite beklämmande att ta del av de svaren som då kommer fram. Och det kan väl vara på det sättet att det egentligen är ett memento för oss alla med tanke på den allt klarare målsättningen från sekulära krafter i vårt samhälle att överhuvudtaget göra rent hus med och ta bort alla de kristna helgerna. Jag tror personligen att annandag pingst, att den dagen försvann, det är bara början. Det är en mycket, mycket långsiktig målsättning här. Nåväl, tillbaka till helgerna igen. Att julen har något att göra med Betlehem och Jesu födelse, ja, det vet de allra flesta, åtminstone i vårt land. Påsken, ja, där börjar det bevisligen svikta. Även om det är så att ganska många har klart för sig att det har något att göra med en plats som heter Golgata, och visst var det någonting med Jesus. Kanske det rent av var så att han dog. Ja, han uppstod också. Ja, det är påsken. Men när man kommer till pingsten, då brukar okunskapen vara nära nog kompakt. Den helige andes helg, den är med andra ord ganska okänd. Går man däremot till Kristi himmelsfärds dag, ja då är det annorlunda. Även om det är så kanske att långt ifrån alla tänker på vad den dagen djupast sett handlar om, så talar ju ändå själva namnet om att det handlade om den dag då Jesus lämnade vår värld för att gå dit där han hörde hemma. Han återvände dit han kom ifrån. Och Kristi himmelsfärd med allt vad det innebär, ja då är det tryggt för mig som predikant att kunna säga att där är Bibelns undervisning kristallklar. Jesus kom från himlen till jorden för att fullgöra ett uppdrag, och inte vilket som helst. Bibeln säger, Galaterbrevet 4:4, när tiden var fullbordad sände Gud sin son. Och i den mest kända av alla bibelversar så står det, jag läser nu från Johannes 3:16, så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Och Bibeln undervisar om att när uppdraget Jesus kom för att utföra, när det var fullgjort, då hade Gud i Kristus försonat världen med sig själv. Och när uppdraget alltså var slutfört, då lämnade Jesus jorden och gick hem till himlen. Därav namnet Kristi himmelsfärdsdag. Och nog är det fascinerande, åtminstone tycker jag det, att läsa bibeltexterna om just Kristi himmelsfärdsdag. Och jag tänker göra det nu. Det är två olika texter. Apostlagärningarnas första kapitel och Lukas evangeliets 24. Om du orkar så kan du väl resa dig och stå med mig och lyssna till de heliga orden. Alltså Apostlagärningarna kapitel 1, verserna 6-11. Och så samma händelse beskrivs av samma författare i sitt evangelium med delvis annorlunda ord. Och då går jag alltså till Lukas 24 från den 50:e versen. I Jesu namn. När de nu var samlade frågade de, alltså lärjungarna, de frågade Jesus: Herre, är tiden nu inne för dig att återupprätta riket åt Israel? Han svarade dem: Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har fastställt. Men när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Då han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han for upp, se, då stod hos dem två män i vita kläder och de sa: Ni män från Galileen, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han skall komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen. Och så Lukas evangelium, det 24 kapitlet, vers 50. Sedan förde Jesus lärjungarna ut till Betania, och han lyfte sina händer och välsignade dem. Och medan han välsignade dem skildes han från dem och blev upptagen till himlen. De tillbad honom och vände tillbaka till Jerusalem i stor glädje. De var alltid i templet och prisade Gud. Amen. Varsågoda och sitt. Jag har tre punkter i predikan idag som jag hoppas att du ska kunna ta med dig hem när du går. För det första så står det om Jesus. Han blev upptagen, eller han lyftes upp. Eller sitter du med Bibeln 2000 framför dig så lade du märke till att där står det han fördes upp. När jag läser de här orden, då slås jag av den här tanken. Vilka majestätiska ord som används egentligen. Och bibelorden, de profetiska, alltså de förutsägande i Gamla testamentet, och de berättande, alltså i Nya testamentet, de beskriver entydigt att det var en segrares triumffärd. Han hade fullgjort det han kom för att utföra. Och nu är det som segrare han återvänder till himlen. Hade vi haft obegränsat med tid skulle jag kunna gått igenom det ena bibelstället efter det andra som beskriver detta. Låt mig bara peka på ett par. Petrus, han säger i sin mäktiga pingstpredikan om Jesus så här. Sedan han nu genom Guds högra hand har blivit upphöjd och av Fadern tagit emot den utlovade heliga ande, har han utgjutit detta som ni ser och hör. Det var det handlade om. Han blev upphöjd. En segrares triumffärd. En helt ny tid bryter in i och med den märkliga dagen som vi kallar för Jesu himmelsfärd. I Hebreerbrevet så står det på det här sättet i den tredje versen av det första kapitlet. Sedan han utfört en rening från synderna sitter han nu på majestätets högra sida i höjden. Där är han. Där sitter han. Men i kraft av sin gudom så gäller dessutom detta underbara ord att han är inte långt borta från någon enda av oss. Och det är en underbar verklighet. Inte långt borta från någon av oss. Därför är det som jag nu har sagt redan några gånger. Det var i sanning en segrares triumffärd som lärjungarna fick bevittna denna märkliga dag när Jesus lämnade och for hem till himlen. Och det framgår ju på ett mycket målande sätt av Lukas evangeliet, det jag nyss läste. Där det står, de tillbad honom och vände tillbaka till Jerusalem i stor glädje. Och det är ju värt att stanna upp inför en liten stund. Tänk den tanken bara, att trots att den de älskade innerligt och högt lämnade dem, så kunde de inte annat än glädja sig. Och det fanns orsak till det. Därför att de hade fått tag i en andlig hemlighet. När Jesus lämnade dem så försvann han inte. Liksom ut i ett enormt universum bara försvann. Nej, han intog sin plats på majestätets högra sida. Och där sitter han och har allt under fullständig kontroll. Alltså, det den här märkliga dagen talar om, det är detta underbara. Han blev upptagen. Och så kommer denna formulering som har fyllt mig med sån glädje under många, många år. Sen jag liksom fick tag i den. Och det är den viktiga formuleringen som finns i Lukas 24. Du hörde mig läsa alldeles nyss. Medan han välsignade dem. Det är en formulering som alltid fyller mig med sån glädje och inspiration. Därför att den understryker denna underbara tanke att han for inte upp till himlen efter det att han hade välsignat dem. Det står inte att han välsignade dem och så for han. Nej, medan han välsignade. Vad innebär det? Jo, det innebär att han aldrig avslutade välsignandet. Aldrig. Det betyder att han håller på än idag. Det betyder att alla dagar, också denna vackra sommardag, så är Jesus inställd på ett och detsamma. Det är att han välsignar. Han har inte dragit tillbaka sina händer, utan de är uträckta och det strömmar välsignelse från honom. Därför att det är detta som är Jesu hela person. Han är fylld av välsignelser och han välsignar. Lärjungarna, de hade sett honom välsigna så många och så mycket under åren tillsammans med Jesus. Och de visste verkligen vad det handlade om. De hade sett honom när han la sina välsignande händer på barnen. Han älskade barnen och han älskar barnen. När vän av ordning i lärjungaskaran tyckte att nej, men det var lite för stökigt med alla barnen. Och man försöker liksom att hindra dem. Det gick inte Jesus med på. Oh nej, han älskar barnen. Han välsignade barnen. När mödrar kom till honom och med sina barn och sa, Jesus, du skulle väl kunna välsigna dem. Så var det inte en tom eller snabbt överstökad gest från hans sida. Nej, nej. Han tog barnen upp i sin famn. Han la sina händer på dem. Han välsignar dem. Det är Jesu sinnelag det när det gäller barnen. Och det här hade lärjungarna sett. Men de hade sett när han la sina välsignande händer på sjuka och lidande. Han ömmar alltid för den som är sjuk. Han ömmar alltid för den som lider. Och det är en påminnelse till dig. Han har inte förändrats. Sitter du här idag och kämpar med bruten hälsa, då ska du veta, du är i allra högsta grad inkluderad i det som är Jesu gärning idag. Han är här för att lägga sina välsignande händer på just dig. Det hade lärjungarna sett. Vi har påminns idag om livets ovaraktighet genom parentationen. Lärjungarna hade sett honom när han la sina välsignande händer på de sörjande. Han känner för dem som sörjer. Ingen kan trösta som Jesus kan trösta. De hade sett honom när han välsignade några bröd och fiskar så att det räckte till mat för många tusen hungriga människor. Han är intresserad av vår totala livssituation. Och nog är väl detta en alldeles underbar verklighet, att vi har en frälsare som är intresserad av hur vi har det in i minsta detalj. För att gå tillbaka till ännu en av de stora helgerna under kyrkoåret. Jag tänker på påsken. Och vad jag har gripits många gånger. Och inte minst det här året när jag på nytt igen satt och läste texterna. Är du med mig i tanken nu, så vet du den där märkliga morgonen. Nu var Jesus uppstånden. Han uppenbarar sig lite nu och då i olika sammanhang för lärjungarna. Och så kommer han och uppenbarar sig för dem på stranden till Genesaret. Jag älskar den där texten alldeles speciellt. Jag tror det hänger samman med, det förstärktes nog för många år sedan när min familj gav mig som uppvaktning att jag skulle få åka eller gå runt Genesarets sjö. Jag fotvandrade ensam runt Genesarets sjö. Jag rekommenderar en sådan vandring. Det var en helt underbar upplevelse. Den där märkliga morgonen när lärjungarna har varit ute och kämpat så alldeles kolossalt och inte fått någonting. Så när de kommer närmare stranden så möter de, utan att veta det, så möter de Jesus. Det är nog också en intressant tanke. Man kan möta Jesus utan att veta att det är han. När de möter Jesus så är inte hans första fråga: hur har ni det med tron? Har ni haft er morgonböne ute på vattnet här, pojkar? Nej. Den första frågan han ställer, det är: har ni något att äta? Ja. Han är intresserad av vår totala livssituation. Ibland kan man göra Jesus och Gud, förlåt uttrycket, man kan göra de så andliga som att de överhuvudtaget inte skulle befatta sig med vanliga materiella ting. Men se, det gör de. Därför ska du veta det, om det just nu är på det sättet att ditt stora behov är att få uppleva att Jesus lägger sina välsignande händer på din vardagssituation. Ska du veta, han är intresserad av den. Om du just nu kämpar stenhårt för att få debet och kredit att gå ihop. Om det är så att plånboken är mer tom än den brukar vara, och det inte säger så lite. Eller om det är så att du redan nu håller fått pröva allt för ofta vad det kontantlösa samhället innebär. Då ska du veta att Jesus är faktiskt intresserad av att hjälpa dig. Han vill välsigna, inte enbart din ande och din själ. Han vill välsigna hela din livssituation. Han bryr sig. Har du något att äta? Det var frågan till lärjungarna på Genesarets stranden. Det här var bakgrunden som gör att jag tror man kan säga att lärjungarna upplevde det alldeles särskilt starkt. Att det sista Jesus gjorde innan han lämnade dem, det var att han lyfte sina händer över dem. Och så välsignade han dem. Halleluja. Han välsignade dem. Och den bilden hade de på näthinnan resten av livet. Det var så han for. Han for välsignande. Och det understryker denna underbara verklighet. Att ingen människa behöver vara rädd för Jesus. Bibeln säger om Jesus som den personifierade barmhärtigheten så här. I Hebreerbrevet 4. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron. För att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp. I rätt tid. Det där är ju underbart. Det är verkligen en utmaning till oss alla. Och när vi kommer med vår längtan, med våra behov, när vi kommer med allt vi har inom oss, så behöver vi inte för ett ögonblick vara rädda för att komma. Nej, vi kommer därför att vi är uppmanade till det och vi får komma frimodigt. Och där möter vi en som inte har knutit sina händer. För Jesus handlar inte om den knutna handen, de knutna nävarna. Nej du, han öppnar sina händer. Han sträcker ut sina armar. Han välsignar. Genom Jesu död och uppståndelse och hans himmelsfärd så är vägen öppen för dig och mig. När helst vi behöver hjälp. Han for medan han välsignade. Och så kommer den tredje delen av den här märkliga texten som handlar om Jesu himmelsfärd och vår. Han skall komma tillbaka. Här kommer det mäktiga framtidsperspektivet som hjälpte och hjälper Jesu lärjungar under alla tider. Jag kan mycket väl tänka mig att när det var tuffa dagar för lärjungarna, och sådana blev det, det var tufft och besvärligt ibland, så tror jag de påminner sig själva och varandra om vad ängeln hade sagt till dem på Kristi himmelsfärdsdag. Det var någon som deppade lite grann i lärjungaskaran och tyckte att nu är det för tufft. Så tror jag någon var fram och dunka i ryggen lite kärleksfullt och sa: men du, kommer du inte ihåg vad ängeln sa där på Oljeberget? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han ska komma tillbaka på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen. Och så prisar de Gud för det. Men det var ju så att det var ju inte bara änglarna som hade sagt något sånt. När de tänkte efter lite närmare så kom de ihåg vad Jesus själv hade sagt. Precis innan Getsemane. Du minns må hända de underbara orden. Jag citerar från Svenska Folkbibelns översättning. Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Om det inte vore så skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er. Och om jag än går bort och bereder plats för er, skall jag komma tillbaka och ta er till mig för att ni ska vara där jag är. Just det, det var löftet. Kristi himmelsfärdsdag, det är en historisk dokumenterad dag. Kristi lärjungars himmelsfärdsdag, det är en profetiskt förutsagd dag. När han kommer, det vet ingen människa. Även om det är många som skulle vilja veta det. Och kom ihåg att den som säger sig veta när Jesus kommer och när Jesu lärjungars himmelsfärdsdag är ett faktum, en sådan människa är en charlatan, en bedragare. Bibeln är mycket klar på den punkten. Ingen av oss vet. Ingen. Men att den dagen kommer, det vet vi. Så här säger Paulus i Första Thessalonikerbrevet 4. När en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först ska de som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Så skräm nu livet ur varann med dessa ord. Står det inte? Nej. Så trösta nu varandra med dessa ord. Det är hoppets budskap till Jesu lärjungar genom alla tider. Någon gång kommer han. Vilka ord. Vilken framtid. Men det är klart att det kan vara nog så omtumlande förkunnelse för många. Jag har i livligt minne en episod som hände för många år sedan. Jag var pastor i Jönköping på den tiden. Och vi skulle göra ett speciellt Jönköpings extra av tidningen Dagen. Min vision för den tidningen då, det var att vi skulle fokusera det allt för sällan aktualiserade förkunnelsen om just Jesu lärjungars himmelsfärdsdag. Och en av mina goda vänner, Arne Winerdahl, han var då journalist på tidningen Expressen. Och vi satt och pratade med varandra. Och så sa jag till honom och säger: jag har fått en tanke, Arne. Skulle inte du kunna prata med dina chefer på Expressen? Och tanken var den här. Du berättar för dem om vad vi tror ska hända. Att Jesus ska komma med allt vad det innebär. Du berättar för det. Berätta för dem. Och så får de ett uppdrag. Om cheferna går med på det. Och det är att de gör en löpsedel. En tänkt löpsedel sådan Expressen skulle göra den dagen efter det att Jesus har kommit. Och det ringdes mellan Jönköping, där han jobbade på den lokalredaktionen, och Stockholm. Och han fick högsta ledningens godkännande. Och där satte sig hela järntrusten på Expressen. Och Arne Winerdal, denne gode broder, han berättade levande och inspirerande om hur, vad vi tror ska hända. Och det blev en våldsam aktivitet. Och de började jobba med det här. Och helt plötsligt bara, så är det som att det går en chockvåg genom redaktionen. Och så säger en av de här journalisterna så här: men tänk om det kommer att bli så här då. Ja, just det. Men då jobbar vidare. Och jag har den där löpsedeln uppe på mitt arbetsrum. Men jag har skrivit av texten på den. Jag har den framför mig. Expressens tänkta löpsedel dagen efter Jesu återkomst. Den var formulerad så här: yttersta dagen, det var rubriken med frågetecken efter. Oräkneliga tragedier. Miljontals människor försvann i luften. Jag vågar inte tro vad jag såg. Ögonvittnen chockades. Se mitt uppslaget. Så stod det, jag. Du kanske kan tänka dig att den löpsedeln som utgjorde första sidan i vår tidning, det blev det stora samtalsämnet i Jönköping en ganska lång tid framöver. Nu berättar jag det här i avslutningen av min predikan. Inte för att chockera, men väl för att understryka att detta faktiskt är vad Bibeln talar om. Väldigt tydligt. Lika säkert som det är att en dag lämnade Jesus den här jorden och gick i triumf hem till den värld där han hörde hemma. Lika visst är det, utifrån den här bokens undervisning, att en dag så kommer de som hör Jesus till att få vara med om en liknande färd. Då vi lämnar den här jorden för att gå hem till den värld där vi hör hemma. Bibeln formulerar sig ju inte identiskt som Expressen gör, naturligtvis. Men nog är bibeltexten tuff ändå. Lyssna på skärpan när jag nu citerar vad Jesus säger om den dagen. Jag citerar från Lukas evangelium och Matteus evangelium. Den natten ska två ligga i samma säng. Den ene ska tas med. Den andra ska lämnas kvar. Två kvinnor ska mala tillsammans. Den ena ska tas med och den andra lämnas kvar. Då ska två män vara ute på åkern. Den ene ska tas med, den andra lämnas kvar. Så står det. Och det är Jesus själv som har formulerat sig så. Och eftersom det är Jesus själv som har sagt så, så blir det så en gång. Förr eller senare, och jag vill gärna tillfoga, snarare förr än senare. Att Jesus en dag får tillbaka till sin himmel, det är vad du förstår av predikan idag, vad du visste redan tidigare. Det är vad Kristi himmelsfärdsdag handlar om. Att han en dag ska komma tillbaka. Och att det då handlar om en Jesu lärjungars himmelsfärdsdag. Det har du hört mig predika om idag. Men den dagen, den hör framtiden till. Den avgörande frågan nu, det är vår relation till Jesus idag. Den som tillhör Jesus kan med trygghet och förväntan se den dagen an som blir Jesu lärjungars himmelsfärdsdag. Jag ska avsluta med att hålla fast den tanken lite grann om trygghet och förväntan. Jag har känt många gånger ett djupt vemod när jag har tänkt på att det är just det som är många av Jesu lärjungars stora brist, trygghet och förväntan inför Jesu lärjungars himmelsfärdsdag. Jag har levt själv i den här undervisningen i många år. Jag är ute och reser mycket i landet och predikar. Och ganska ofta så har jag helger där jag undervisar om tidens tecken och Jesu återkomst. Jag lever i det här. Jag har gjort det i många år. Jag är förvånad att Jesus inte har kommit än. Men att han kommer, den saken är klar. Det skulle vara väldigt roligt att få vara med om det. Jajamän. Samtidigt är ju Jesus så underbart rättvis. Så den som har väntat missar det ju inte. Du hörde ju vad jag läste från första Thessalonikerbrevet. Den som har insomnat i tron på Kristus går inte miste om detta. Oh nej. Först ska den som har insomnat i tron på Kristus uppstå. Och så ska vi förvandlas. Och sen ska vi tillsammans vara med om detta. Så det är den gudomliga rättvisa. Men nu ska jag berätta allra sist här. En allvarlig, märklig upplevelse jag gjorde för många år sedan. Vi var som familj bosatta i Malmö i 10 år. Jag tjänade som föreståndare i Elinförsamlingen där i Malmö. En mycket intressant tid. Då bland annat så etablerades ju närradion. Och jag var fullständigt hänförd över denna möjlighet att nå ut med evangelium till de som inte kom till kyrkan. Vi jobbade stenhårt med detta. Och vi lyckades så pass väl. Så jag var på en stor mediekonferens i Malmö ett av de där åren. När en av vårt lands ledande medieexperter sa: det är bara att konstatera att i Malmö så är det som avlyssnas allra mest, det är närradion. Pris för Gud, sa jag tyst förstått. För jag satt ju med de här gubbarna. Nåväl. En dag. Det var ungefär, låg i linje med vad jag hade upplevt i Jönköping. Så bestämde jag mig för: nej, har vi nu fått tillgång till radion, då ska vi då sannoliken gå ut med detta budskap att vi tror på Jesu återkomst. Jag ska göra ett program om Jesu återkomst i närradion. Och jag förberedde mig minutiöst. Hade med mig en god vän i studion. Och så gick undervisningen. Och så kom vi till den punkten att jag skulle förklara vad som händer när Jesus kommer. Och bland annat så säger jag så här: om det är så att den stunden skulle vara inne nu att Jesus kom, då skulle det innebära att det blev alldeles tyst från oss på Radio Malmö. Pang, sa det. Och så gick huvudsäkringen i hippodromen. Det blev helt svart. Alldeles tyst. Ja, vad gör man? Det blev en våldsam aktivitet för att få fart i det hela. Men inte hade jag, ingen hade kunnat arrangera det här mer effektfullt. Va? Men jag visste ju inte att folk höll ju på att dö av ångest lite överallt. Hemma i Bara, som stadsdelen hette där vi bodde, där ligger min kära hustru och sover den gudfruktige sömn. Och så ringer telefonen. Och hon lyfter sömndrucket på luren och säger sitt namn. Och så hör hon en gammal, gudfruktig kvinna bara kvida: men tack kär Jesus. Margareta fattade ingenting. Vad var det då? Jo, den här gamla, gudfruktiga kvinnan hade fått för sig när hon lyssnade på närradion att Jesus kom. Och så tänkte hon: och jag fick inte följa med. Men hur ska jag få klart för mig vad som har hänt? Och så tänkte hon: jag ringer hem till vår pastors fru. Hon är gudfruktig. Är hon kvar då, kan inte Jesus ha kommit. Och så var ju pastorsfrun kvar och så blev den gamla systern befriad och kunde sova gott. Och man kan reagera som ni gjorde nu. Man kan le åt eller skratta åt det, va? Men samtidigt, visst är det vemodigt. Att en gammal, gudfruktig människa kan komma in i det läget att man förlorar tryggheten. Så man kan gå och få för sig en sån sak. Jag tror att det kan bottna till ganska stor del i att man har tappat bort vad frälsningen handlar om. Och det är det jag vill avsluta min predikan med. Frälsningen, det är ingenting som jag hoppar in i och ut ur hur som helst. Ingalunda. Frälsningen handlar om att jag överlämnar mig åt Jesus. Och för att använda den bibliska termen, jag tillhör Jesus. Och det underbara är att jag tillhör Jesus så länge jag vill tillhöra honom. Det är det handlar om. Han skickar mig inte ut och in, fram och tillbaka hur som helst. Nej, så länge jag vill tillhöra honom så tillhör jag honom. Vad är det han säger själv? Han säger om dig, om mig, om alla sina lärjungar. Jag ger dem evigt liv och ingen ska någonsin kunna rycka dem ur min hand. Och det är avslutningen av denna söndag förmiddagspredikan. Min syster och min broder, vem du än är, ung eller gammal, det är detta som är livet, som är Guds stora gåva till oss människor. Vi kan få den relationen till Jesus Kristus, där vi får känna tryggheten. Vi är i hans sårmärkta hand. I de händer som han sträckte ut och som han välsignade. Och fortsätter att välsigna. Det är i de händerna vi får vara. Han får. Han välsignar. Han ska komma tillbaka. Vi får tillhöra honom. Ska vi be tillsammans? Åh Herre, jag lovar dig. Jag prisar dig för frälsningens nåd. Tack för syndernas förlåtelse. Tack för att du lämnade himmelens härlighet och kom hit ner. Du vandrade våra vägar. Du kämpade vår kamp och du vann en underbar seger. Tack för Golgata. Tack för allt detta underbara. Och så vill jag tacka dig Jesus för att som du får, du komma ska tillbaka. Och tack för denna underbara verklighet att någon gång idag eller imorgon eller någon gång framöver så kommer ändå den dagen när du ska hämta dem som tillhör dig. Halleluja! Och tack Herre att denna andliga verklighet att få tillhöra dig, den är inte grundad på prestation utan där är det nådens rike som gäller. Tack för att vi den här förmiddagen får prisa dig alla för nåden att få tillhöra dig. Och så vill jag Jesus än en gång säga till dig som jag har sagt så många hundra gånger för Jesus, jag ser fram emot att du ska komma. Och Jesus, du vet att du är mycket välkommen. Amen.